I det här avsnittet av Destinationspodden så är vi i en fantastisk liten stad med ett svåruttalat namn. Heter det Vadstena? Ja, det ska vi få lära oss i det här avsnittet. Där vi kommer prata väldigt mycket om heliga Birgitta och hennes 600 uppenbarelser. Och varför de är intressanta även för en krögare, en glassförsäljare och det kommunala destinationsbolaget flera hundra år efter att hon hade sina uppenbarelser. Häng med till, ja, vi får se vad staden heter.
Jag heter Marcus Lindberg och jag jobbar på Vadstena kommun med kultur och fritid.
Hur uttalar man stadens namn?
Vadstena, med akut accent. Va? och inte något det. Då säger man Vadstena, då har man direkt ett stigmata som utsocknes. Jag har ju jobbat i ganska många år i det här området som vi sitter i, klosterområdet, med klostermuseet, Sankta Birgitta klostermuseum. Och sen har jag jobbat med ett projekt kring pilgrimsväsendet som är ett interregprojekt, alltså ett EU-projekt som heter Green Pilgrimage.
Och vad är Green Pilgrimage för den som mot all förmodan inte är helt uppsjungen på det?
Ja, de två då som inte vet det.
Ja.
Det är att egentligen kan man väl säga ett försök att vidga pilgrimsväsendet inom besöksnäringen, eller göra den del av besöksnäringen lite tydligare. Mm. I Sverige i väldigt hög grad, men också i många andra länder, så är det en viss kategori och det är ganska inomkyrkligt.
Ja.
Men man vill då vidga det här lite grann.
Och kan du kort berätta vad innebär pilgrimsväsendet?
I grund och botten handlar det om att resa till ett religiöst mål. Egentligen är det så här att är man katolik då har man ju målet att ta sig till. Mm. Inom den svenskkyrkliga, alltså lutherska traditionen, alltså målet har en betydelse, men framförallt är det ju vägen.
Ja.
Att man liksom ska utvecklas både som människa och själsligt och sådär. Under vägen fram.
Just det.
Men det är klart att det är lättare att göra det om man samtidigt kan knyta an till det här historiska arvet. Och i Vadstena har vi ju det. Vadstena kloster är ju grundat som ett pilgrimsmål.
Ja.
Från början.
Och hur gör man för att upprätthålla någonting som har en väldigt lång historia och att göra att det är aktuellt?
Det så måste man ju ha ett arv som går att göra angeläget i nutiden.
Ja.
Och Birgitta är ju, i hennes uppenbarelse, det är ju väldigt rik litteratur. Och där går det ju naturligtvis att hitta saker som faktiskt appellerar till oss idag.
Ja.
Sen kan det finnas andra delar av det som var pilgrimsväsendet under medeltiden som inte alls tilltalar oss idag. Och då är det mycket svårare.
Ja.
Men här har man ju liksom en tanke om att man ska skapa en slags andlig väckelsepunkt. Och man har de här uppenbarelserna och oavsett hur man förhåller sig till dem, om man nu tror att det är Gud som talar via Birgitta, eller om man tror att det är liksom påhitt i så till meningen att hon tror ju själv att det är Gud som talar. Men om liksom det är hennes undermedvetna som talar, så då blir det liksom intressant psykologi i det.
Ja.
Men oavsett hur man förhåller sig till det, och det kommer ju alltid vara en trosfråga, så har man uppenbarelserna om hur man ska bygga det här området. Och sen så har man också en massa förklaringar till varför det ska vara byggt på ett visst sätt och sådär. Och så har vi det fysiska resultatet här. Och det i sig är ju så himla spännande.
Så det är en kedja av lyckliga omständigheter att hon fick väldigt passande uppenbarelser som är relevanta för oss idag.
Det är som
en gåva från Gud.
Ja, Ja, det, absolut. Det kan man väl säga. Sen finns det många av hennes uppenbarelser som inte dugg relevanta idag.
Nej.
Och som är väldigt svårtillgängliga och som liksom bygger på 1300-talets religiositet som skiljer sig rätt mycket från dagens.
Det som jag tycker är intressant med Vadstena. Hur jobbar man kommunikativt med att locka de här pilgrimerna från hela världen? Det är många språk, man är geografiskt väldigt spridd. Hur fungerar det?
Dels har man ju hur man lockar hit dem. Och det är ju nästan omöjligt att vara på alla marknader på det sättet.
Ja.
Utan det, man får liksom förlita sig på att de själva har egentligen nätverk också där man delar just den här typen av erfarenheter. Men den andra delen som ju också är väldigt viktig, det är ju att ta hand om dem när de väl kommer hit.
Ja.
Och på Klostermuseet till exempel så har man, det är alltid svårt att räkna hur många de är och sånt där, men här är det definitivt en märkbar kategori av människor som kommer, inte för att det är ett historiskt minnesmärke, utan just därför att en del av det här vallfartsmålet. Och det är ju en del av guidernas utbildning, att de måste ha förståelse för det.
Ja, för det är inte bara då att man ska kunna vilka årtal, vem som byggde, när det byggde, hur det byggde.
Nej,
utan
exakt.
Att man har det andliga perspektivet också.
Man måste förstå det och varför folk söker sig hit och varför de kom på 1300-talet och 1400-talet och varför de kommer idag.
Är den kristna tron ett anställnings, en förutsättning för anställning här?
Nej, det är det inte, och det kan man ju aldrig ha. Däremot
men det kanske blir lättare?
Ja, eller åtminstone att man har ett väldigt starkt intresse för det.
Ja.
Det är, om inte ett uttalat krav, så är det nästan en förutsättning.
Ja.
Sen skulle jag tro att majoriteten som jobbar här är inte utövande kristna.
Nej.
Vi gjorde i ordning ett rum för... För i museet så finns det ett rum där det står en träkista, och det var den träkistan som Birgittas ben bars ifrån Rom och sen upp hit i Vadstena.
Ja.
Den här kistan har ju varit då i kontakt med helgonets kropp, och det förvandlar ju det till en relik.
Mm.
Så det är ju en Birgitta-relik. Och det var lite otillgängligt och lite trångt det rummet, så vi gjorde om det så att man kom närmare kistan och satte på en skyddshuv på den. Och så satte dit ett knäfall.
Mm.
Och det är ganska så ofta då som... Går man förbi det rummet så är det folk som sitter på knä där och har egen andakt.
Mm.
Och det är ju rätt ovanligt på ett historiskt museum.
Ja.
Måste man säga. Det är ganska unikt. Men samtidigt bidrar det också till att det inte bara är en historia, utan det är också samtidigt en levande tradition. Och det är ju jäkligt häftigt.
De här besökarna då ställer kanske lite de har andra förväntningar, andra krav. Vad kan det vara?
Det så kan det ju vara att de kan ställa andra typer av frågor som är relaterade till det här andliga och sådär. Men det är också så att man får ju passa sig lite för vad man har för aktiviteter. För de har ju naturligtvis en önskemål att man känner just den här atmosfären som du pratar om. Men då får man ju också vara lite varsam om det, så att på Klostermuseet till exempel så finns det inte några egentliga barnaktiviteter.
Nej. Hur ser säsongen ut?
Ja, den är ganska sommarinriktad, men den blir längre och längre.
Ja. Och vad beror det på?
Ja, det beror nog förändrade resemönster.
Ja.
För när jag började på museet, då var det ju öppet ganska sparsamt egentligen i maj och september, och så var det juni, juli, augusti.
Mm.
Det fick vi öka ganska snart att ha öppet åtminstone onsdag till söndag i maj och september.
Mm. Mm.
Och sen är det sen tre år tillbaka, mycket tack vare gott samarbete med Klosterhotellet, är det öppet på lördagar, även under vinterhalvåret.
Aj, aj. Varför ska man komma till Vadstena?
Alla sådana här medeltida städer har ju sin charm. Men här har man, tycker jag, en dimension till i den här atmosfären som finns i Vadstena, som är väldigt speciell. Och sen är det ju så ohyggligt intressanta berättelser i det här området. En del av klosterområdet är ju det gamla kungapalatset, och som är byggd då på 1260-talet. Alla de här som man läste om i skolan, Birger Jarl och Magnus Ladulås, de har ju varit här. Gustav Vasa, Men de har varit här och verkat här. Och gått omkring här. Och. För klosterområdet blev ju, i Vadstena blev ju mall för hur man skulle bygga ett Birgittinerkloster. Och när den orden spreds över hela Europa då på 14- och 1500-talet så försökte man ju liksom efterlikna Vadstena. Det är, tror jag inte är något svenskt byggnadsverk som har satt liksom det avtrycket i europeisk arkitektur.
Du har varit museichef här. Ja. Och om du får säga de tre viktigaste sakerna att tänka på när man driver ett museum.
Man ska fundera över sin målgrupp. Man ska se till att ha ett museum som går att underhålla och förnya. Och man måste komma ihåg att ha roligt. Och besökarna ska ha roligt. Ett klostermuseum skulle ju kunna bli olidligt allvarligt. Och allvar och tråkigt är inte synonymer.
Nej.
Det är viktigt att komma ihåg.
Vi är i en stad. Hur uttalar man dess namn?
Vadstena.
Fast du sa på ett annat sätt.
Ja, jag sa Vadstena innan. Jag heter Vadstena på östgötska. Jag stod i Växjö, vet du. Det var Vadstena.
Och vad säger du?
Jag sa Vadstena innan, men sen lärde Ulla mig här då. Att det heter Vadstena.
Ja, det finns många olika sätt att säga det på. Men bara ett som är rätt har jag hört.
Jag sa vilket är rätt.
Ja, det är Vadstena.
Det är Vadstena.
Det är rätt.
Vadstena. Man uttalar inte det.
Nej.
Jag heter Jessica Hallros och jag är ansvarig för kommunens nya bolag Vadstena Turism och Näringsliv. Vårt uppdrag är att jobba med destinationsutveckling, med näringslivsutveckling och med platsmarknadsföring.
Och det här tycker jag är lite extra intressant att ni har lagt just turism och näringsliv tillsammans.
Mm, mm.
Och hur har ni tänkt då?
Dels så ser man ju att turismen är väldigt viktig för Vadstena. Väldigt mycket av näringslivet är inriktat på, eller har turisterna som målgrupp.
Ja.
Ja. Sen är man ju en liten kommun också. Man kan inte ha stora avdelningar för varje förvaltningar för varje verksamhetsområde. Utan men vad kan vara rimligt att samordna? Och då kommer man att ja, men turism och näringsliv och marknadsföring, det går nog att samordna.
Mm. Hur många är det som bor i kommunen?
7,5 tusen.
7,5 tusen.
Mm.
Du har ju jobbat i en rad olika roller med platsen som utgångspunkt skulle jag vilja säga. Du har jobbat som destinationsutvecklare i Motala och du har varit marknadschef på Vätternrundan. Vad tycker du är viktigt för att lyckas kommunicera en plats på ett bra sätt?
Dels handlar det om att lyssna av de som kan platsen eller varumärket. Lyssna av invånarna. Hur beskriver de sin egen plats? Eller lyssna av, som är bättre än att cyklisterna. Hur beskriver de loppet eller eventet? Den säkraste källan när du kommer att kommunicera eller marknadsföra någonting, det är någon som faktiskt har en egen upplevelse.
Ja, ja.
Hellre att du berättar för mig om den underbara loppet, den underbara platsen, än att jag läser din broschyr.
Ja, ja.
Den trovärdigheten oss emellan är ju mycket högre.
Ja.
Men om du hör mig säga samma saker 41 gånger, då börjar du väl tro men kanske att
det kan vara så.
Det kanske kan vara så.
Ja. Jag själv brukar tänka att om vi kan vara en naturlig del av vardagssamtalet, det där samtalet som redan pågår och bara förstärka det, då utnyttjar vi liksom ett samtal som redan är ute och åker. Ja. Då behöver vi inte skapa all momentum själva.
Nej.
Och det blir så enormt mycket lättare.
Ja. Mm. Verksamheten ser väldigt annorlunda ut på sommaren, där det är väldigt mycket turister, jämfört med vintern, då det kanske är mer företagsträffar och så.
Ja, ni är helägda av kommunen?
Mm, 100%.
Så, hur tänkte man det? För på många platser så är det ju att man kanske näringslivet äger hälften och kommunen äger hälften och att det kan ge ett annat incitament och engagemang. Hur har ni funderat på en sån lösning också?
Man har försökt med olika konstellationer under många års tid.
Ja.
Men de har inte hållit av olika anledningar.
Nej.
Så då för ett par år sedan så sa kommunen, nej men nu samlar vi allt under eget paraply. Så vi får rådighet över det här.
Ja.
Ja. en del i vårt uppdrag har ju varit då inför i år att ta över turistinformationen.
Ja.
Den har vi inte haft tidigare. Nej. I bolagsregi.
Och gäller det de anställda också, att man har flera roller då? Att
man har flera roller, exempelvis vi har ett par turistinformatörer nu som egentligen är utbildade kommunikatörer.
Ja.
Och då är det så givetvis att de kan tänka sig ibland svara på frågor vid reception. På eftermiddagen kanske de sitter och jobbar med sociala medier eller med webben eller ute och gör artiklar. Eller, det ska kunna bli spännande tjänster, möjlighet till helårsanställning. Och framförallt som jag sa då, att när vi pratar om hur kommunicerar vi, hur marknadsför vi, att vi faktiskt säger samma sak muntligt som vi säger på webben.
Ja. Allting som kan digitaliseras kommer digitaliseras.
Ja.
Så också turistbyråernas funktioner.
Ja, ja.
Vilka olika digitala kanaler arbetar ni med?
Vi jobbar ju dels med sociala medier. Sen jobbar vi med har en webbsida där vi har samarbete inom regionen. Och sen så nu så har vi också förberett för att vi ska ha en digital touchskärm med ett innehåll som kommer via en plattform som heter Destinero.
Okej, och hur funkar den?
Vi skapar listor, ett urval av innehåll utifrån ett visst tema eller ett kategori. Och då hämtar den in innehåll från Google eller från plattformen Basetool. Så kan vi ha liksom barnens favoriter eller våra tips eller så. Så lite mer selektivt.
Just det. Och jag råkar ju, eftersom det här är Basetools podd, så råkar jag ju känna till en hel del. Och det som jag må vara part i målet. Men det som jag tycker är fint är ju just att man kan så specifikt designa upplevelsekedjor, så att säga. För en särskild dag det ska hända någonting, för en särskild målgrupp, för en liten plats, för en stor plats.
Ja.
Så att det går ju att göra. Men ni kommer satsa på just det här med touchskärmar som en förlängning av turistinformationen då.
Precis.
Ni har en devis i staden som jag verkligen gillar. En kreativ historia. Jag tycker den här känns på riktigt.
Den här känns på riktigt och den är på riktigt.
Ja.
Man har vänt och vritt på men vad är Vadstena, vad står vi för och vad är det som gör oss som är unikt och då har man ju landat i att nej men vår historia liksom, vårt historiska arv, det är tungt, det är rejält, liksom, det är ingen som kan flytta på utan det är där. Sen har ju det på något sätt genom åren inspirerat till kreativitet i olika former.
Ni ska ju ha stora knyppeldagen här till
stora
exempel.
Stora knyppeldagen och vi har opera och vi har teater och vi har ett myllrande konstnärsliv. Vi har hantverkare, vi har författare, vi har framförallt ett näringsliv som, även om vi tittar på industrisidan som är liksom uppfinningsrika och liksom hittar på och utvecklas och överlever hundratals år. Och vi har liksom små handlare som lyckas överleva och inte bara överluta utan blomstra. Och lägger man ihop det då är vi en kreativ historia. Där då historia också kan alltså använda synonymen berättelser.
Ja.
Där då varje byggnad, varje människa, varje händelse liksom är sin egen berättelse. Så att det är den plattformen som vi utgår från nu när vi ska berätta. Förnya berättelsen om Vadstena.
Just det. Inför att jag skulle komma hit till Vadstena så läste jag på lite grann om det här med en kreativ historia. Så hittade jag en film som heter Mirakel i Vadstena. Kan du berätta vad det är? Och är det ni som har gjort den eller någon annan?
Nej, det är inte vi. Det är på bröderna Löfstedt. Och de kommer härifrån och har ett väldigt speciellt filmspråk. Och de har bland annat gjort en långfilm som heter Småstad. Som jag verkligen kan rekommendera.
Ja.
Men jag håller
som
med
utspelar sig här i Vadstena.
Ja. För deras filmspråk är ju, de pratar mycket om miraklet och atmosfären. Så att den kan jag rekommendera. Den var
jättehäftig. Och nu fick jag reda på att den gjordes innan devisen då, en kreativ historia kom fram. Men jag läste in det.
Ja.
Och det är det som jag tycker är så starkt. När man om en plats lyckas skapa en känsla som oavsett avsändare berättar ungefär samma känsla, samma emotioner. Och det har ni verkligen lyckats med. Ni är eller Vadstena är en destination i destinationen. Visit Östergötland är destinationsmarknadsorganisationen för hela Östergötland. Mm. Och ni är en del av den. Mm. Hur mycket samarbetar ni tillsammans med Visit Östergötland?
Vi samarbetar en hel del. Dels så har vi ju en del utvecklingsprojekt i samarbete mellan regionen, med regionen. Sen har vi också att vi jobbar i nätverk och träffas regelbundet. Mm. Vi har en gemensam besöksnäringsstrategi för hela Östergötland. Och gör en, exempelvis på webben samarbetar vi. Och
det kommer ut en kanal här strax, en liten bit bort. Hur viktig är Göta kanal för Vadstena?
Göta kanal är viktig för Vadstena och Vadstena är viktig för Göta kanal.
Inte minst.
Det är ju så, även idag så samarbetar vi med Göta kanal och många som går med fritidsbåt på Vättern. Vi gillar ju att lägga till i vår gästhamn. Om man då ska vidare sen Karlsborg eller Motala.
Just det.
Så att, och även några av de stora passagerarbåtarna lägger till här också när de går från Göteborg, Stockholm.
Så man ska inte missa Vadstena om man går kanalen?
Nej, ska man inte göra.
Vad får man inte missa när man är i Vadstena?
Vi har något som vi kallar stråket. Man går slottet, man går ut med Vätternpromenaden, man går upp i klosterområdet, man tar ett svänge förbi kyrkan och så går man gågatan ner med de här fina trähusen. Så att ta ett varv stråket och sätta oss och fika någonstans och bara känna atmosfären.
Nu är jag inne i Klostermuseet och faktiskt inne i den gång där nunnorna hade sina sovsalar. För det är klostret som allting kretsar kring i Vadstena. Och överallt finns det skyltar som påminner om Heliga Birgitta, Sankta Birgitta, Bibliotekia, Birgitina. Och det är också Birgitta som drar och är huvudfokus liksom för hela stadens identitet. Och det kanske är så att när man har någonting så väldigt tydligt att fokusera på så har man väldigt mycket lättare att utveckla en destination, en plats. För det är så tydligt vad det är som lockar. Jetzt stehe ich hier mit zwei Menschen aus Deutschland. Und warum haben Sie nach Vadstena gefahren?
Wir sind aufgrund unseres Wohnmobilreiseführers hierher gekommen.
Okay. Ja,
genau. Also wegen Sehenswürdigkeit und das war halt einfach mal immer eine Pause einlegen.
Ja.
Und wir wollen ja auch ein bisschen was sehen, nicht nur baden.
Nein, okay, genau. Okay. Und dann etwas Spirituelles und Kulturelles heute.
Die Stadt noch anschauen und so, ja.
Nu sitter vi här på restauranghörnet och jag har restaurangchefen framför mig.
Jag är Mia Bremer.
Det är en liten lokal med en restaurang med jättehöga ambitioner på ett lite otippat ställe i en väldigt liten stad.
Ja.
Men vad är det som gör att det går att driva den här typen av liksom ambitiös satsning i en så liten stad?
Jag brukar säga att vi är i rätt liten stad. Så Vadstenaborna uppskattar det vi gör. Och oavsett vilken stil vi byter med ny var tredje vecka. Så det blir väldigt mycket olika stilar hela tiden och allting har varit väldigt välkommet hittills.
Ja.
Vi har jättemycket Vadstena stammisar och så. Men nu börjar vi komma in i turistsäsongen och då är det mycket Vadstena kartor, TripAdvisor, där folk hittar oss. Då.
Aha, just. Berätta om maten, vad är det ni försöker skapa här?
Jag brukar också säga att filosofin är att vi lagar det vi själva vill äta. Och det kan vara asiatisk inslag, italienskt, svenskt, humör, inspiration och vad som växer.
Det ska bli jättespännande. Jag har beställt hagen här så att, jag ser fram emot det. Tack så mycket.
Tack.
Ulla Ekerund.
Och varför åker man till Vadstena då?
Därför att jag tycker väldigt mycket om Vadstena.
Ja.
Jag har ju min morfar och mormor bodde här.
Mm. Och vad är det ni väljer att titta på när ni kommer hit?
Vi väljer det fina promenaden vid Vättern.
Ja.
Ja. Och vi väljer naturligtvis klosterkyrkan.
Klosterkyrkan.
Och trädgården.
Ja.
Och sen väljer vi ju de fina små gatorna i staden då, typ Sjögatan och sen den andra gatan den heter, som har så mycket sådana gamla hus.
Ja, just det. Ja, det är ju en otroligt pittoresk atmosfär.
Ja, verkligen.
Men när ni, normalt när ni ska ut och resa och besöka någon ny plats, hur gör ni för att ta reda på lite information om den platsen?
Via internet förstås.
Ja.
En hel del. Plus man kan få in broschyrer också. Mycket blir inte via internet.
Mycket.
Ja, det är.
Vilken dag vi har haft i Vadstena, för det är så man uttalar stadens namn. Det känns som att jag har poddat med heliga Birgitta hela dagen eller haft henne på min axel. Hon har varit allestädes närvarande, hon och hennes 600 uppenbarelser. Och vilken häftig upplevelse det har varit att få se hur en så pass liten stad som Vadstena kan ha ett sånt högt och fint utbud av olika aktiviteter, restauranger och upplevelser av riktigt, riktigt hög klass. Det har varit roligt att få lära sig mer om hur man tänker från kommunens sida när man bygger upp turism- och näringslivsfunktionen. Vi har fått de bästa tipsen på hur man skapar ett intressant museum. Vi hoppas att ni har haft en intressant och lärorik stund med oss här. Och att ni vill hänga med oss till vår nästa destination, som är Paradgatan Avenyn i Göteborg. Där har man ett 100-tal företagare som samarbetar för att skapa en ny upplevelse av Paradgatan Avenyn, som för ett 10-tal år sedan kanske inte var ett ställe där man gärna rörde sig nattetid. Numera är det mycket mer positivt och mycket av den framgången kommer av det sätt som företagarna samarbetar och hur företagarföreningen arbetar. Vi hoppas att ni vill hänga med oss dit. Ha det gott!
Tack för att du har lyssnat på Destinationspodden, en podcast från Basetool, producerad av LL Experience. Vill du veta mer om hur du kan få just ditt besöksnäringsföretag och din destination att växa? Gå gärna in på basetool.se. Vi hörs snart från en annan destination någonstans i Sverige.